Minus 10 grader. Man sticker ut näsan utanför fönstret. Det är måndag morgon. Det biter. Vintern hänger sig kvar. Å andra sidan så är vi här med värme till dig. Du lyssnar på Kent Åkman och det är coachtipset. Och bakom fönsterrutan här i studion i Göteborg så har jag också Anders. God morgon!
God morgon på dig, Kent!
Ja, det lät som han. Good morning, ja, Vietnam!
Jag vet inte, vi är i åttan där faktiskt.
Jaha, det var honom du tänkte på det här fallet. Du, hur har helgen varit för dig idag?
Jo då, fullt ös som vanligt.
Fullt ös.
Renovering och aktiviteter och ja, you name it.
You name it. Och Melodifestival har vi haft igen. Går vi in på tredje veckan nu. Är det något som du hänger med på eller?
Ja, jag råkade se det här nu i lördags var det väl, va?
Just. Det knyter an, i min värld knyter det an lite till dagens tema. Vi ska prata om att leda nästa generation. Och frågan är om Melodifestivalen överlever i nästa generation.
Det får vi hoppas att den inte gör.
Det får vi hoppas, okej. Så kan man tycka om den också. Vinnare i din egen tävling och är ett av temat idag, och vinnaren i sin egen tävling var väl kanske Lena P, och tyckte jag i helgen i alla fall, för hon, ja, tog absolut över alltihopa.
Hon borde vunnit, fast hon var inte med och tävla tydligen, hörde jag sen.
Stor klassskillnad helt klart, ja, i de numren hon rev av där, och hon fick ju dessutom kritiken tillbaka, eller positiva omdömet, uppmuntran att hon var bättre skådespelare än han, vad heter han?
Ja, det kommer inte ihåg vad
de, ja, han den svenska Hollywood skådisen Peter Stormare.
Peter Stormare, ja, just det, just det.
Just det. Så att, ja, så kan det vara. Dumma frågor läste jag en liten artikel också i helgen. Jag tyckte den var ganska rolig. Dumma frågor på flyget. Virgin Atlantic hade frågat 3000 av sina anställda om de vanligaste frågorna som de fått från passagerare, och sammanställde sedan en lista över de dummaste. Vill du höra om?
Gärna.
Ombord på flygplanen så hade de frågat då, finns det en McDonald's ombord? Nästa var, kan jag få öppna ett fönster? Och vi ska inte ta några förutfattade meningar och fördomar här i vilket land vi är nu, som sagt. Men nästa fråga då, var i planet ligger barnets lekplats? Och sen, kan inte sänka ljudet på motorerna, de väsnar så mycket. Och sen en avslutande då, kan ni be kaptenen stoppa turbulensen?
Ja, just det. Ja.
Smarta frågor.
Fint.
Så frågan är vad nästa generation ger för smarta frågor, för det är ju dagens tema vi har, och Emma Pihl är våran gäst här idag. Emma Pihl som i botten är legitimerad sjuksköterska, men idag jobbar då som coach och författare, så att henne kommer vi att höra lite senare.
Vi vill ha din åsikt, din synpunkt, din reflektion. Ring in till oss på 072 302 42 10.
Det är alldeles riktigt så, vi vill gärna ha en dialog med dig, och dagens tema är, hur ska vi leda nästa generation? Vad lockar 80- och 90-talisterna i jobbet? Hur motiverar du och håller kvar de yngre talangerna på företaget? Det är alltså dagens tema, hur vi leder nästa generation helt enkelt. Vilka krav ställs och vad är viktigt att tänka på? Vi kommer också att prata om hur du bäst tar tillvara på potentialen hos nästa generations medarbetare. En inspirerande timme i personlig utvecklingstecken som vanligt, med fokus på ledarskap. Och det pratas mycket om nästa generation och nya generationer. Vi har pratat om generation X och generation Y är de som då är födda åren 85 till 93. Och vi har ju de som kommer ut i näringslivet som är födda senare än så. Generation Y, även kallad naiva generationen, är en term som först kom i Advertising Age 1993 och berörde då barn som var födda, som jag sa då, 85 till 93. Och MTV-generationen har den också kallats. Vad utmärker de här då, förutom att de är födda med en dator och mobiltelefonen även? Hur leder man dem är några av funderingarna vi ska ta och dryfta med Emma Pihl idag, som har skrivit en bok som kommer ut om en månad som just handlar om att leda nästa generation. Så vill du också ha tips och tankar kring det här, så hänger du med.
Ding, ding, klong, hör klockan som kvart. skuttar upp ur sängen som en möbelfjäder. Vintermånar i det vinterväder, dansar ut i köket i fyra plus.
Där har vi den igen, ja, äntligen måndag. Och är det så att du fortfarande inte har vaknat till liv, så är det bara så. Är det bistet ute, så är det bara upp igen. Äntligen måndag, äntligen.
Och livet börjar på nytt.
Så är det, en ny oskriven vecka har vi framför oss, och fråga coachen är temat nu. Jag fick en fråga här för ett tag sedan. What goes around comes around har man hört talas om, säger frågeställaren. Men att ge uppmuntran och beröm är inte alltid lätt. Har du några tips? Jag tänkte återkomma till de tipsen alldeles strax, men jag tänkte börja med tankegången ändå att när vi vaknar på måndag, och det finns de som vaknar sura och vresiga, och varför inte vara glad? Vi har bättre än de flesta i världen. $1 om dagen. 1,5 miljard människor lever på mindre än $1 om dagen. Och då skulle jag vilja slå ett slag för en organisation som heter CISV. $1 om dagen är ju, ja, det är i stort sett var femte människa. Män, kvinnor och barn som försöker överleva på mindre än $1 om dagen. Det är den definitionen som man ofta tar när det gäller extrem fattigdom. Och de flesta av oss i Sverige ingår absolut inte den kategorin, men ändå kanske vi vaknar på måndag morgon och vad är detta? CISV är en organisation som min son har varit med nere i Brasilien på ett läger under en månad, 11 år gammal. I CISV så möts individer och perspektiv. I mötet så skapar man fredsutbildning, för syftet är världsmedborgare. Finns på 200 platser och fyller 60 år i år, så har du en son eller dotter som är 11-14, eller om du själv är i den åldern och lite äldre, så kan du också vara ledare och engagera dig som vuxen också i CISV, Children International Summer Villages. En helt ypplig organisation som tjänar sitt goda syfte. Det finns många organisationer som tjänar sina goda syften, men det här är en av dem. Jag ska komma tillbaka till det här med att sprida, men jag tänkte upprätthålla mig bara ett litet ögonblick kring $1 om dagen. Vad får man för $1 om dagen? Ja, vad sa vi, Anders? Här i Sverige så får vi
en halv kexchoklad.
En halv kexchoklad, ja, precis. Lonely Planet, de som skriver en del resebetraktelser, har gjort en sammanställning här och ställt frågan, vad får man egentligen för $1 i olika delar av världen? I Kroatien så får man en kula glass. På Filippinerna så får man en halvtimmes fotmassage. I Nepal så får man en lunch med Coca-Cola. I Vietnam en hatt eller 3 par sandaler. I Los Angeles så får man 1 timmes parkering. På Costa Rica så får man 1 papaya. Och i Paris så får man 40% av 1 espresso. Och i Kanada så får man ingenting. Så $1 om dagen, vad kan du göra där ute för att sprida din glädje, uppmuntran och så vidare för $1 om dagen? Och därmed tillbaka till frågan då, att ge uppmuntran och beröm är inte alltid lätt. Har du några tips? Och det är väl så att det kanske inte behöver kosta pengar egentligen, utan ett värmande ord och sända positiva signaler till omgivningen är nog ändå det enklaste och samtidigt kraftfulla sättet du kan bygga goda relationer på. Ler vi och gör saker åt andra, så får vi dem att växa och troligtvis också återgälda. Andra kanske har svårt att ta berömmet. Ja, du kan fundera själv på hur reagerar du själv när du får uppmuntran, beröm. Säger du tack, eller det var så lite, eller det är ju bara mitt jobb, eller hur gör du? Tack och låta kroppen uppfyllas av vad du hört är väl kanske det man borde göra. Ett litet boktips för dig som lyssnar ute. Rickard Karlsson, han är amerikan. Det låter väldigt svenskt. Han är svenskättling i sig. Han har skrivit ett antal böcker på temat konsten att inte hetsa upp sig över småsaker, som jag skulle vilja pusha lite för. De är väl värda att läsa. Det handlar om små saker allmänt, på jobbet, hemma, om tonåringar och kärleken. Han har skrivit 5 olika inspirerande pocketböcker som var och en ger 100 tips, saker att tänka och träna på. Och hemma hos mig så ligger det oftast, nu gör det nog inte för tillfället, men en av de här brukar alltid ligga på toaletten då, så man har någonting att reflektera kring när man sätter sig där. Så träningsuppgiften för dagen kan väl vara då att låta hjärtat vara med. Vi lever inte för att äta, men måste äta för att leva. Samma sak gäller för företagsverksamhet, tjäna kunden om du tjänar pengar. Och ett ensidigt fokus på pengar tenderar till att försämra för kunden. Och vad det gäller dig själv också, samma sak, emotionella värden och äkta omtanke är värt mödan. Så ger du något, så kommer du likt en kastad boomerang sannolikt få något tillbaka. Du kommer bli belönad. Så frågan är, hur utnyttjar du den här boomerang-effekten? är min fundering till dig. Jag tänkte avsluta med en liten kort historia nu i kylan och de bistra tiderna. Det handlar om solen och vinden som sitter och pratar. Vinden säger, jag är den starkaste av oss två. Se på mannen där nere, han med rocken. Jag slår vad om att jag kan få honom av rocken fortare än dig. Jag blåser bara lite. Solen gick i moln och vinden började att blåsa. Mannen knäppte rocken. Vinden tog då i ännu hårdare och mannen svarade med att ta ett fast tag i sin rock och hålla den hårt mot sig. Vinden sunade till och ökade styrkan, mannen lika så, och rocken var kvar. Vinden gav upp. Solen kikade då fram bakom ett moln och lyste allt ihärdigare med sina strålar. Mannen släppte taget om sin rock och började istället att knäppa upp. Solen sken upp i ett leende och strålade ännu mer. Värmen innanför rocken blev för mycket för mannen som tog av sig den och slängde den över axeln. Solen konstaterar lugnt, och det gör jag också, till dig där ute som nu lyssnar på coachtipset, din sporre och motivation i vardagen. Med ett leende och mycket värme når du längre.
Ja, då var vi tillbaka i eten.
Då är vi tillbaka i eten och med oss nu har vi Emma Pihl. Varmt välkommen till programmet, Emma.
Tack.
Du jobbar som coach, uppskattar föreläsare och du är också författare. Och du kallar dig själv en möjliggörare som får dig och ditt företag att utvecklas bortom dagens gränser. I botten legitimerad sjuksköterska, har en fil. kand.-examen i socialantropologi och nationalekonomi. Och jobbar också med karriärcoachning. Dagens tema är ju att leda den nya generationen, eller att leda nästa generation, som är temat och rubriken på din nya bok. Bara lite kort själv, hur väcktes ditt intresse för personlig utveckling och ledarskap, Emma?
Ja, det väcktes så att jag hade stort behov redan tidigt i livet att se över mina egna prestationer och se till att de blev hållbara. Att påverka mina egna tankar och tänka goda och hjälpande, stärkande tankar om mig själv för att få bättre resultat.
Mm.
Och sen fortsatte det. Sen så var jag fundersam över, alltså, hur kommer det sig att vi vill och vet en massa saker som vi har så svårt att genomföra. Och då började min fascination. Hur kan vi egentligen göra för att få alla de här idéerna vi har, alla planer, alla mål vi sätter upp till handling? Och jag själv experimenterade lite med mig själv, hur jag kunde bli bättre på personligt ledarskap. Alltså, hur kunde jag driva mig själv hållbart och mot det jag ville, till att verkligen genomföra det jag ville. Och sen så hade jag förmånen då att få utveckla det och även jobba med andra människor och grupper.
Just. Och din första bok heter Vinnare i din egen tävling, inspiration för din personliga utveckling. Det var den som blev resultatet utav de funderingarna där då.
Just det, precis.
Och i den så har du en mängd härliga exempel från verkligheten och bra fyrfältsövningar där man då kan titta på sitt eget liv och hur man resonerar. Kloka ord. Jag skrev själv, kom ihåg när jag läste den här, kloka ord med ett varmt och ömsint tilltal. Och lättillgängligt. En av de mest lättillgängliga lättillgängliga självhjälpsböcker som jag själv har läst. Gott jobbat.
Ja, det var härligt.
Men idag så jobbar du mer med ledarskap och du själv är född i början av 80-talet, om jag inte helt missinformerad här. Det finns ju en birthday.se som man kan gå in och kolla på.
Just det.
Eller hur?
Ja,
82. Du var, just det, för det fanns en till. Jag tänkte, vem av dem är det? Men 82. Att leda nästa generation, hur kommer det sig att du kom in på det temat?
Anledningen var att jag har coachat mycket chefer och ledare och har hållit ganska mycket chefsseminarier där ett av dem vanligaste, eller utifrån de temana som jag har varit involverad i, så har frustrationen varit, alltså hur gör vi? Det behövs något helt nytt typ av ledarskap. Mm. Jag använder alla mina gamla metoder och principer och försöker leda de här som andra har blivit ledda, men jag blir mest frustrerad och irriterad och arg, och vad är det de kräver, vad är det de vill? Och så helt plötsligt kan man få dem att stämma så himla bra. Så både det, och sen så har jag också jobbat en del med talent management, hjälpt företag och organisationer att behålla och utveckla den här generationen. Och utifrån det så lärde jag mig både jättemycket om generationen och deras krav och behov, men också kopplade samman det med vilka ledarprinciper och vilka delar i organisationen behövs utvecklas för att verkligen ta tillvara på potentialen för den här generationen.
Vilken generation pratar vi om då? För det låter som att du inte räknar dig själv till den, utan det är de som är för den senare.
Jo, det är. Nej, men jag räknar mig själv också till den. Men det är generation Y kallas den då. Y som står för engelskans Y. Och vi står för deras ifrågasättande med 80- och 90-talisterna.
Jag nämnde den lite tidigare, generation Y, och du räknar det också till den, även om du är tidig på den liksom.
Jag skulle säga att det är från 80-talet till ungefär 90 eller 94. Det beror lite på. Det sägs lite olika i den olika litteraturen.
Om man tittar då på frågan att leda nästa generation, och att du får säkert den frågan också. Okej, vad vet du om det? Har du varit ledare själv? Har du lett dina jämngamla och så vidare? Jag kan ju känna så ibland. Ja, har du varit chef? Så kan du, hur kan du veta detta när du inte, och så vidare? Vad brukar du säga till dem då? För jag förmodar att du får den frågan också.
Absolut. Jag har haft viss sån ledarerfarenhet med att leda olika ideella projekt där det behövs ännu mer utav ledarskap, för där har man inte ens pengarna att motivera mig, kan jag tycka ibland. Lett stora internationella läger med flera hundra personer inblandade. Och sen så har jag utsatt för mycket olika ledarskap själv, och hör också vad både de personerna som jag coachar och de personerna som finns runt omkring mig i mitt privata umgänge, vilka delar som går hem utifrån hur deras chefer leder och vilka som verkligen inte gör det. Så det är sammantaget utifrån viss ledarerfarenhet, inte speciellt långvarig och djupgående, men framförallt en analys av det som fungerar i förhållande till både mig själv och mina jämnåriga och jämnfungerande kollegor och vänner.
Ja, när jag säger som man brukar, du behöver inte vara den bästa att spela fotboll, men du kan leda och coacha fotbollslaget jäkligt bra ändå. Så att du behöver kanske inte ha den här erfarenheten. Och det är kanske en av de bitarna som finns i nästa generation också, att erfarenheten, alltså du har så mycket nytänk, hur kan man få det ihop? Alltså nytänkandet och erfarenheten, hur kan man kombinera det? För jag menar, guldklockans tid, jag tänkte vi ska komma tillbaka till den frågan, så här, guldklockans tid att jobba 20, 25, 30 år på samma ställe kanske är förbi, eller?
Ja, den är för den stora mängden av 80- och 90-talisterna så är den definitivt förbi. Verkligen, det är inte den man strävar efter, utan det är mycket annat.
Jag tänkte vi skulle komma tillbaka till den frågan sedan, och i så fall också, vad är det de söker istället? Jag tänkte bara lite kort gå tillbaka till, för att du har ju också, du är väldigt produktiv vad det gäller böcker. Förra året så släppte du en bok som heter Let Go, bli fri från ditt kontrollbehov. Du har makten att välja. Retar du gallfeber på omgivningen med ditt kontrollbehov, glömmer du bort att njuta av livet, ta vara på möjligheter till förmån för ordning och reda och kontroll av omgivningstyckande. Ägnar du för mycket energi åt att dubbelkolla, tjata och påminna din omgivning, längtar efter känslan att ha tillräcklig förmåga och upplevelsen och att du presterar ditt bästa. Hänger detta ihop också med den tidigare generationen som har prestationskrav på sig? Är det någon skillnad där, tror du, de som växer upp idag och de som var tidigare, att 40-talisterna och 50- och 60-talisterna har mer hinna med och man ska vara allt möjligt, och de som nu kommer nu har en annan syn på det, eller är det tvärtom?
Jag skulle säga att det där förföljer oss fortfarande, även den här generationen som kommer. Alltså, vi är ju också fostrade och vana att leva med alla de här kontrollverktygen, som att ständigt vara tillgängliga i mobilen. Vi är också presenterade för alla de här hundratals möjligheterna som man faktiskt kan ta sig för nu, både karriärmässigt och privat, vilket också skapar en vilja att vara på alla platser samtidigt och uträtta alla saker, vilket gör att det är också en av baksidorna för generationerna att expandera alla de här möjligheterna samtidigt. Så jag skulle säga att tyvärr är det fortfarande någonting som den nya generationen också behöver jobba på, men det kanske är uttryck på lite annat sätt. Det där är klassiska, kanske inte så många har hamnat i, med att liksom kontrollera omgivningen, omständigheter och lägga sig i små detaljer, men att det tar sig uttryck på att optimera sin tid eller vara tillgänglig eller ha koll på information från massa olika kanaler eller ligga rätt i tiden och sådär. Det är högst en energikrävande kontroll. Ett energikrävande kontrolluppdrag även för nästa generation. Jag skulle säga att formen är lite olika, men behovet att hitta den balansen är fortfarande mer kopplat till individen, generation, skulle jag säga.
Många möjligheter, vilket också gör kanske att man, när man har hittat ett jobb, så hittar man direkt någonting annat, och man blir väldigt flexibel i sitt sätt att jobba. Att man har flera jobb samtidigt, så vidare. Kan det också ligga i nästa generations, alltså hur leder vi dem då, när vi kanske bara har, de har ett av tre jobb, är det som jag är chef över dig och så vidare, för du har två jobb till. Det komplicerar chefskapet också, förmodligen.
Absolut, och det komplicerar, eller så ger det ytterligare utväxling. Alltså det blir hela tiden på en attityd och ett synsätt. Det komplicerar utifrån det gamla sättet att se det på. Att du vet och har kontroll över att du har mig vissa timmar till ditt förfogande. Men då behöver du också ge mig omväxlande uppgifter och stimulans. Men om jag har två källor där jag har olika typer av jobb, olika typer av roller och uppdrag, så lär jag mig att utvecklas på ena arenan som jag också kan ha utveckling och användning av på den andra. Mm. Det kräver också ett ledarskap som kan se förmånerna i det och möjligheterna med det, istället för att mäta det med det gamla sättet, som att det var bättre för.
Det gamla och det nya sättet, det var bättre för. Vi ska komma tillbaka till din bok alldeles snart här. Boken Att leda nästa generation. Läser man på baksidan av den så står det: Generation Y, 80- och 90-talisterna är enligt forskningsbolaget Rainmaker Thinking den mest underhållskrävande arbetskraft i världen någonsin skådat. Hur får vi den arbetskraft att prestera fantastiska resultat? Ja, det är det som då den här boken handlar om, hur du kan utveckla ditt ledarskap mot nästa generations medarbetare, men lika mycket till dig som medarbetare från nästa generation. Så att det är det vi ska prata vidare om med dig, Emma Pihl, alldeles strax här, men först lite härlig musik. Det är alldeles riktigt, du lyssnar på coachtipset och jag heter Kent Åkman, och med oss idag som gäst har vi Emma Pihl, som är en av dem som våra lyssnare faktiskt har velat ha med i programmet, så att det är jätteroligt att du är med oss, Emma.
Kul!
Och vi pratar om hur vi behåller och hur vi leder nästa generations medarbetare. Så om vi bara tar frågan direkt, då vad är viktigt för att behålla nästa generations medarbetare, eller för attrahera, om vi börjar den ändan, attrahera nästa generations medarbetare?
Ja, det första jag tror man behöver förstå är lite grann hur nästa generation är och ter sig på arbetsmarknaden. Mm. Då har vi en stor utmaning, och det är att vi funderar över hur kan man ens klumpa ihop en hel generation. Det är en massa olika individer som beter sig väldigt olika. Och det har man gjort i olika undersökningar och forskningen. Där ska man komma ihåg att individerna är fortfarande individer kopplat till det här området. Men man kan se tendenser. Och man kan se tendenser utifrån hur den här generationen har växt upp. Om vi börjar där, hur om uppväxtförhållandena såg ut, som kanske var markant annorlunda för den här generationen än tidigare, som har präglat mycket av beteenden, så har det här varit en generation som har varit centrum av familjerna, som har fått ta mycket egna val och initiativ tidigt. Man har ställt inför olika val, alltså språkval, gymnasieval, olika inriktningar, möjligheter, vad vill jag göra på fritiden, alltså hela tiden har man liksom kunnat påverka och välja i sitt eget liv. De har växt upp i en förhållandevis hög materiell välfärd. Ser ut mycket utav världen, både genom den tekniska utvecklingen men också genom att ett stort resande under de här åren. Så att de har mycket liksom, kulturell prägling.
Mycket erfarenhet redan i tidig ålder, man tror.
Absolut, också med den präglingen som kommer från ökad invandring och så vidare. Och så hela den tekniska utvecklingen, den digitala utvecklingen såklart. Mm. Man kallar också den här generationen för digitala natives. Alltså vi är födda med att knappt komma ihåg hur modemsignalen lät som man skulle koppla upp sig på.
Min son, han är född 99, så han är ju senare än så. Men han var hemma hos en kompis och hade de en telefon med sladd. Och så undrar han, du, sladd på telefonen, vad märkligt liksom.
Det säger ganska mycket om den snabba utvecklingen som har varit de senaste åren.
Så vad är det då egentligen som krävs? Att vi har då en ny generation, eller de som då växer upp nu är då mer beresta, har gjort många val, tagit ansvar tidigt. Vi har kulturella influenser från alla håll och kanter. Alltså det är ett spektra av olika individer som möts, och de har mycket erfarenhet. För att attrahera dem här på marknaden, och som vi var inne på förut då, den mest underhållskrävande arbetskraften världen någonsin skådat. Vad ska man göra som företag och chef och ledare?
Ja, men som företag överlag så behöver man förstå att medarbetaren från den här generationen inte ser arbetsplatsen som någonstans där man kommer och så utför man det man redan kan, utan man vill se arbetsplatsen som en arena för egen utveckling. Mm. Alltså här ska det hända någonting med mig. Den förmågan jag kommer in med ska vara något helt annat än jag kliver ut med, och det ska också finnas en plan och strategi från arbetsgivarens håll för att det här ska ske. Jag som 80- och 90-talist vill också ha ett väldigt närvarande ledarskap. Alltså man kan inte längre tro att ledarskapet är någonting jag ska hinna med när jag har lite tid över mellan mina egna arbetsuppgifter, utan ledarskap är en profession i sig där vi behöver lägga fokus på att verkligen ge den här återkopplingen, ge tydliga direktiv, förklara vad är syftet i helheten för att just de här uppgifterna ska göras för att motivera dem. Ha snabba belöningar. Det går inte med guldklockan som sagt, utan det är mycket längre eller mycket kortare tidsperioder för att hålla motivation och engagemang uppe hos den här målgruppen.
Svara på frågan varför och Generation Y. Då, som säger. Jag har fått lite Facebook-kommentarer också, vi kan bara sticka in med några här. Vad är viktigt för att behålla nästa generations medarbetare? Li, hon skriver så här, att vi hjälper företag och organisationer att hitta ett arbetssätt för nytänkande erfarenhet där gammalt och nytt får mötas under neutrala men konstruktiva former. Vi kan inte hasta in i nya tider utan att ta med oss det goda från det gamla. Vad är dina tankar kring det här nytänkande erfarenhet? Vi har ju mycket nytänkande i då nya generationer kommer in, men sen har vi då erfarenhet som jag kan tänka mig ibland kolliderar, och då blir det begynnande meningsskillaktigheter, konflikter och gud, sega, mossiga eller vad det nu kan komma för tankar. Hur ser du på det? Hur får man då den här bästa symbiosen i det bästa av världar?
Skapa forumer för det. Forumer för att mötas, forumer för att utveckla erfarenheter och sen inte skapa någon hierarki mellan de olika. Att det ena skulle vara bättre än det andra, vilket jag upplever att organisationer oftast tenderar till att göra. Att antingen värderar man erfarenhet eller så värderar man det nytänkande, och då blir det andra någonting som hastar efter. Alltså hur kan vi skapa de här, båda de här delarna blir 1+1. Bli 3 och få ännu mer utveckling. Och då behövs forumen. Alltså hur kan vi ta vara på, hur kan vi skapa ett lärande i det gamla sättet att tänka utan att sätta locket på och säga sådär. men så här har vi alltid gjort och det har fungerat bra. Utan hur kan vi tänka i nya mönster för att använda erfarenheten, men att också plocka in nya ögon att se på samma värld med den nya generationen, men också att vi tar tillvara på allt det som faktiskt händer och sker runt omkring oss. Utvecklingen är snabbare än någonsin, vilket också behöver ligga i linje med hur vi utvecklar våra företag. Det som jag framförallt tror att den här generationen bidrar till är att kräva någon typ av förändringsbenägenhet, vilket gör att trots att vi har en erfarenhet, vi har ett sätt som har fungerat, så påskyndar det organisationer som har regelbunden förändring.
Hur ser du på, alltså, vi har de här som vill ha förändring, de vill ha förnyelse, det finns ett nytänk, men vi har också mycket snack kring entreprenörer, och det är fler och fler som vill i alla fall starta och driva någonting eget för att man inte vill komma in i den här organisationen där man ska inrätta sig i ledet. Hur ser du på den här entreprenöriella ådran som finns? Har det blivit fler i den nya generationen? Är man mer vaken och öppen för att driva egna projekt och egna företag och så vidare? Hur ser du på det?
Ja, alltså, man är dels mer tränad i det i en tidig ålder, och sen så tror jag att man också är färgad av att bara bläddra igenom en tidning eller kika sig runt på nätet och tv, så finns det många goda exempel där folk har förverkligat sina egna idéer. Så det finns också det här orädda draget, och kanske har fått höra utifrån föräldrarna under sin uppväxt eller från omgivningen att ni har alla möjligheter, ni kan bli vad du vill. Så hjälper det givetvis till att våga chansa och satsa och pröva och förverkliga nya idéer. Så att, och också att det är många som redan under skoltiden har prövat ung företagsamhet eller att förverkliga olika idéer och har lärt sig vissa delar av det.
Men är inte detta samma som är helt tidigare? De som har fått bekräftelse, de som har givits förtroende och fått sin delaktighet och så vidare, har känt att wow, jobbet har tillfört mig någonting. Så vad är skillnaden egentligen? Alltså jag kanske är dum. Skillnaden idag och skillnaden för de som, jag är 60-talist själv då. Om man har fått bekräftelse och fått det här ansvaret från sin chef och så vidare, vad är skillnaden idag? Den största?
Den största skillnaden är att den här generationen kräver det. Andra generationer har gärna velat haft det.
Ja, just, när man har fått det, som att man är nöjd, men idag så kräver man. Okay.
Precis. Ja. Det kräver det i större utsträckning, vilket handlar om att alternativet om man inte får det är att man presterar dåligt eller väljer att söka sig därifrån. Och det är det som blir de större effekterna. Mm. Så företaget fungerar. Det är klart att man har fattat att många av de här principerna har varit bra för att utveckla individer och företag även tidigare. Och många har satt i system att göra det. Men det funkat även utan att göra det. Verksamheten har rullat på och medarbetarna har varit kvar.
Just det.
Där har vi den stora förändringen.
Man är lojal ändå. Men nu ser man fler möjligheter. Helena, hon skriver så här: jag tror på de grundläggande sakerna, som att bli lyssnad på, bli sedd och uppmuntrad, att det håller för alla generationer. Li, hon säger så här: jag tror det finns några nyckelbegrepp man ska arbeta med. Inkommande generationer tolkar lön, frihet och arbete på helt andra sätt än den gamla generationen. Är det också någonting som du kan hålla med om? Lön, frihet och arbete tolkas på annat sätt?
Ja, men om vi tar det sista exemplet där, precis som du sa, att lön och frihet och arbetstider, ska man också titta på hur den här generationen har blivit uppväxt. Att redan under skoltiden så har man kunnat ha i vissa skolor flexibla skolscheman, och när man har jobbat i projekt och där har funnits en enorm frihet i hur man kanske till och med vill lägga upp sitt schema och så vidare. Och så kommer man till en arbetsplats där man ska vara vuxen och kunna bestämma själv, och där är man mer låst än någonsin i sitt liv. Och det hänger inte riktigt ihop med det de förväntar sig, samtidigt som man vet att all den tekniska möjligheten och hjälpmedlen för att kunna få det att fungera finns på plats. Och då blir det en frustration och en krock. Alltså, varför måste jag sitta här precis för det här skrivbordet under de här tiderna, när det verkligen inte är den platsen jag presterar bäst på eller levererar det bästa resultatet? Och det blir en frustration. Så det finns mycket att vinna. Och det är många arbetsplatser som också tar det i beaktning och som väljer att men vi har inte så att ni måste sitta här under de här timmarna utan ni är fri att använda lokalerna som ni vill, om ni vill, och annars hittar ni andra platser. Mm. Men det här är de tydliga resultat ni ska leverera.
Och det är det som man mer vill ha, som du säger det. Flexibiliteten, styra sin arbetstid.
Ja.
Det är också en av de frågorna som chefsorganisationer, ledarna, de frågar ju drygt 1000 chefer varje år, och även cheferna, en av deras största krux är att de skulle vilja styra sin tid lite bättre, så att inte ens cheferna har möjlighet till det. Hur ska man då få chefer då som kan ge sina medarbetare möjligheterna när de själva anser att de inte själva har det? Eller det är två olika saker?
Ja, på ett sätt så tycker jag att det är olika saker. För det här kräver ju också att cheferna har en enorm närvaro och kan vara med i processerna och kan ge medarbetarna återkoppling och vara tydliga med direktiven och våga lämna ansvaren och se till att utvecklingsarenorna finns där för individen och kunna stötta och hjälpa på när man har fått utmanande uppgifter. Man kanske behöver ett extra stöd och så vidare. Så det kräver egentligen mer närvaro och fokus utifrån chefernas sida genom att ha mer flexibla medarbetare, skulle jag säga. Men,
vilket innebär att medarbetarna kan vara mer flexibla, de kan vara där de är, work where you want, så länge de presterar resultat. Men cheferna krävs att de är på plats, för att det är alltid någon som är på plats och så måste de vara tillgängliga. Så är det så du ser, eller?
Ja, alltså, det där kan man också ordna former för. Jag vet ju en av cheferna som jag coachar som har ordnat former för att kunna ha sin flexibilitet med att ha sina tider och stunder där man är fullt tillgänglig och där man både kan boka in sig och både vid chattvägen men också fysiska träffar på vissa tider under veckan. Så att de vet när de stöter på frågeställningar när de kan få hennes hjälp och stöd.
Använder de nya
former för allting. Ja,
använder de nya teknikerna?
Ja, precis.
Hur ser du på, apropå, det har varit en hel del debatt om det emellanåt här, Facebook på jobbet och Facebook som arbetsredskap och så vidare. Hur ser du på det, kort?
Det är ett verktyg för nästa generation. Det beror på vad man vill ha ut av det. Men nästa generation är ju väldigt präglade det här och bygger också av mycket av sin värdebärande verksamhet mot företagen och i kommunikation med folk runt omkring. Så jag tror att det ligger i tiden att sätta företaget och dess varumärke på marknaden genom att man sprider information till vänner och inte längre genom gamla tidens reklam. Så att det ligger helt i tiden. Det är nog bara att vi behöver vänja oss vid det och hitta andra system för hur vi jobbar med det.
Just, vi får vänja oss vid att det är ett redskap som finns där och sen får vi använda det på ett klokt, smart sätt med nytänkande och erfarenhet i balans då. Så vi ser det. Jag tänkte vi ska fördjupa lite fler tankar kring vilka chefer som är de som lyckas i de unga medarbetarnas ögon. Hur kommer nästa generation själva att vara som ledare alldeles strax när vi kommer tillbaka? Bara lite kort, vi har pratat om den här guldklockan. Jag fick lite kommentarer på Facebook här. Är guldklockans generationer borta? Ja, säger Tina här, snarare extra förmåner, städ, tvätt, nanny eller andra värdefulla saker som ger värdefull tid till annat vill man ha in. Li säger frihet och möjlighet att välja arbetsplats inom stora organisationer. Och Annika säger, men guldklockan finns väl fortfarande kvar? Hur ser du på det lite kort där innan vi tar ett litet break? Guldklockan, är det andra förmåner, städ, tvätt, nanny, är det frihet och möjlighet att välja olika jobb inom samma organisation, finns den kvar ändå?
Den kan finnas kvar om man är rätt ledd. Rätt ledd under rätt utvecklingsmöjligheter. Ja. Alltså ibland givetvis, men sällan ett egen värde att byta position, utan det att man vill ha någonting mer utav innehållet, mer frihet, mer utveckling, utveckling på mer utav sin potential, mer befogenheter, mer ansvar. Alltså det är någonting man vill ha i klättringen. Kan man få det inom ett och samma bolag, men så visst. Men sen ska man också komma ihåg att här är en generation som inte är i samma utsträckning som tidigare beredd att leva för jobbet, utan jobbet ska vara en del av livet, och då ska det också fungera med andra områden som föräldraskap och fritid, och då ska jag också ha användning för de sakerna jag utvecklar på min privata arena även på jobbet. Så där kräver det också mer att man behöver se igenom att jag kanske inte kan göra karriär bara utifrån antal nedlagda timmar, utan jag kanske behöver hitta andra vägar för att göra karriär inom företagen för de här. Och du vet ju att mycket av de här partnerstrukturbolagen som har varit uppbyggda så att desto mer timmar vi jobbar, desto mer möjligheter har vi att göra karriär upp till partner om hårdare. De får tänka om i ganska stor utsträckning för att nå och motivera den här målgruppen. Man är inte beredd att lägga alla de åren utan att få de här olika typer av belöningar. Så jag håller med den personen som skrev att det är andra saker än guldklocka och som går väldigt mycket snabbare.
Som attraherar och motiverar, som driver dem.
Ja, ja.
Vi är mitt inne i en intervju med Emma Pihl som jobbar som coach, utbildare, föreläsare och aktuell med boken Att leda nästa generation. Och vi kommer fortsätta resonemangen med dig alldeles strax här, Emma.
Ibland heter jag Sara Lund. Du lyssnar på coachtipset med Kent Åkerman.
Det är alldeles riktigt, och med oss har vi också Emma Pihl som alldeles snart inom en månad kommer ut med boken Att leda nästa generation. Vi pratar om vad är det generation Y, generation Y kräver, och är det guldklockor, och vad handlar det om som gör att vi kan skapa, både attrahera och behålla de här. Och frågan kvarstår då, vilka chefer är det som lyckas i de unga medarbetarnas ögon om vi vänder perspektivet? Vilka chefer är de som man vill ha, Emma?
Det är chefer som är ledare för att lyfta fram och utveckla medarbetaren, och det är det som de brinner för och vill åstadkomma. Och vilket tar sig uttryck då att man skapar de här utvecklingsplattformarna, att man mer styr arbetsbeskrivningar efter person och talanger än efter arbetsbeskrivningar och försöker proppa in personen där och göra de sakerna, men också ser till och veta om och hinner lära känna och ta reda på vad individens utvecklingspotential och vilka saker behöver den öva och träna. Också ger ett ansvar och förtroende tidigt som gör att de utvecklas och ständig feedback längs vägen. Så engagemang och tid i ledarskapet, och se det som att bygga resurserna istället för att ha färdigutvecklade som sitter och presterar.
Johanna har kommenterat just det här på Facebook också. Tydliga ramverk, men med stort utrymme att påverka och få ta eget ansvar. Det kanske är en sammanfattning av det som vi var inne på nu.
Och där behövs ju också titta på vart finns formerna på för det då? I de flesta organisationer så finns det inte så mycket former. Jag kommer relativt ny, har jobbat där i ett år och jobbar inom en större organisation eller koncern. Alltså, vad finns forumen för mig att nå fram, att få göra min röst hörd, att få vara med och påverka? Alltså,
det kan du göra efter 5 månader du har jobbat. Då börjar det bli varm i kläderna.
Precis, så det ses på. Då är man inne och präglade det nya systemet, och då har mycket av det där som man såg när man kanske var ny. Det kanske man har börjat blunda för eller accepterat. Eller så. Då får man inte den utveckling eller utvecklingsutväxlingen av organisation och resultat som man skulle kunna få genom att blanda både erfarenhet och det nya.
Om vi vänder på samma fråga då, vad ska man absolut, för vi har säkert både medarbetare som känner igen sig i det här och som känner igen sina mossiga chefer, och vi har säkert chefer som lyssnar också som känner igen sig i det här. Ja, men hur gör jag då? Om vi vänder på frågan då, vad ska jag inte göra som chef för att hamna så att säga, om jag gör detta då är det garanterat att de inte kommer att gilla detta, och då kommer de hitta något annat. Så why don't do this?
Ja, precis. Vi är framförallt att sitta med monotona uppgifter, att lämna personerna utanför engagemang och ledande, att säga åt dem att befalla utifrån att ett sorts överordnat perspektiv och inte ha en dialog eller diskussion. Att utgå från att det är du som vet klart bäst, och din vilja är den enda lagen på det här stället, och det är det vi gör och följer. Man skulle mer kunna tänka sig att aldrig se eller ge återkoppling eller ge feedback varken på det som är bra eller kan bli bättre.
Med andra ord, utöva sin makt då, och du har undersåtar som ska bara göra det som sägs. Om man går mer åt det hållet så kommer man inte lyckas, i alla fall inte så väl som man skulle kunna göra.
Nej.
Om man ska sammanfatta några tips, du kan få tänka på dem undermedvetet. Några tips till de som är chefer och framförallt till nästa generation om de själva vill bli ledare. För det är en fråga som ställs väldigt ofta. Man vill vara med och påverka, säger man då som i den nästa generation. Man vill vara med och påverka, men jag vill inte bli chef.
Och det tror jag är för att man ser då ledarskapet utifrån hur det har sett ut i tidigare generationer. Alltså där ledarskapet har varit en del som ofta har varit pålagt på många av de uppgifterna som man ändå ska driva vid sidan av. Så det är ytterligare ett moment att få in, att hinna med, att få utrymme för, istället för att det är det som är ens kvalifikation, ens förmåga och ens kompetens. Och det är det man ska uträtta i organisationen.
Mm. Hur kommer nästa generation själva vara som ledare då? För jag menar, någon behöver ta på sig ledare.
En hel del kommer behöva göra det. En hel del kommer behöva göra det.
Vi har brist på duktiga ledare, skulle jag vilja påstå.
Ja, och speciellt också när generationsväxlingen verkligen tar fart på riktigt. Och många av dem som är ledare idag checkar ut.
Mm.
Jag tror att de kommer att få jobba på att sätta andra i fokus, för här är en generation som gärna vill ha fokus på sig själva och både kan ses som egocentriska eller individualistiska, vilket gör att de kommer behöva träna på att se till gruppens bästa och jobba med gruppens utveckling.
De är uppfostrade på att ta hand om sig själva och få det som de själva vill, och sen så när de ska leda andra så gäller det att vända fokus helt och hållet.
Precis. Så det är väl en del. Sen så tror jag att de kommer att hitta, beroende på hur mycket påverkan de kan ha på organisation, så tror jag att de kommer att hitta ett mer flexibelt uttryckssätt, för att de vet att de själva är så pass beroende av det för att trivas och komma till sin rätt. Och jag hoppas också att de kommer kunna använda förhållningssättet att våga leda andra, kanske till och med förbi sig själva ibland. För det är någonting som dagens ledare också behöver öva på. Alltså att våga se till att någon annan kan utvecklas och faktiskt bli så bra att de kanske ibland växer om en i organisationen, och tänka utifrån organisationens bästa och inte bara utifrån sin egen karriärpositions bästa.
Just det. Och det säger du, Emma Pihl, som är aktuell med boken Att leda nästa generation. Och det står också på bokens baksida som kommer här om en månad då. Nästa generations medarbetare, här får du kunskapen som behövs för att förstå och genomskåda koderna för att utveckla sig själva i syfte att snabbare kunna, vilja och våga ta ledande positioner i våra storföretag. Någon avslutande så här, här har vi tre snabba tips som kanske avrundar och sammanfattar det vi har pratat om. Vad skulle du vilja säga då?
Till vilken målgrupp?
Ja, till cheferna som leder de unga och nästa generation. Mm.
Jobba på synsättet och inställningen mot nästa generation. Att de har någonting att lära dig och de kommer att utveckla dig i ditt ledarskap. Så att se dem med tacksamhet och ambitionen att utveckla dig snarare än att förstöra och sätta käppar i hjulet och vara motsträviga.
Just.
Tänker man också att pröva, hitta arenorna för att den här generationen ska få påverka, ge dem ansvar, lägg ner, planera och avsätt tid för att kunna uttrycka det här why-et till varför uppgifter ska göras, och ge dem tydliga mandat och avgränsade ramar så att de vet vad som ska göras.
Du har någonting att lära, ge dem tid, ge dem tydliga avgränsningar och ramar, och det får vara våra slutord här, tror jag. Och för tiden, den rinner iväg väldigt fort, Emma, när man har roligt, eller hur?
Ja, det gör det. Ja, tack.
Jättestort tack för att du vill vara med i coachtipset idag. Tack snälla.
Tack för att jag fick.
Tack så mycket. Tack, hej.
Hej.
Ja, du Anders.
Ja.
Vad säger du om det? Du som tillhör den här generation Y, eller? Hur är det?
Ja, nästan.
Vad tar vi med oss från dagen?
Jo, jag tycker att det här just med att få mycket beröm och bekräftelse och kanske inte alltid bara i form av pengar utan på andra sätt, att man uppmärksammas för den man är och liksom man försöker anpassa jobbsituation efter
personen och inte tvärtom.
Det tror jag är jätteviktigt. Yep. Och det tror jag är det som gör att man kommer lyckas som ledare i framtiden. Yep. Fattar man inte de grejerna så kan man hålla på med något annat, tror jag.
Just så. Och för dig som lyssnar där ute, vad tar du idag?
Ja, det blev lite hösten.
Det var dags.
Det var dags.
Vad tar du med dig där ute? Ja, det är bara att fundera. Vad kommer du göra annorlunda? Glöm det mesta, ta det bästa och gör någonting annorlunda. Och vill du lyssna på våra tidiga program och vara med i dialogen, gå in på vår Facebookgrupp. Gå också in på hemsidan radio.coachtipset.se. Nästa vecka kommer det handla mer om struktur. Då kommer David Stjärnholm hit, landets enda struktör. Så tack för idag. Jag heter Kent Åkerman.